Hej och välkommen till min podd och radioprogram Samtal och frågor med Karin. Jag heter Karin von Walden och arbetar som samtalsterapeut och coach. Det här programmet bygger på era lyssnarfrågor och grundar sig i att jag upplever att många människor är ensamma och i stort behov av att prata med någon, men även att bli lyssnad på. Om du har en fråga är du välkommen att skicka in den till mig på karin@joyful-living.se. Och jag stavar Karin med C, eller till info@tyresoradion.se. Hej Sickan, välkommen tillbaka till Fråga Karin.
Hej, tack.
Jag bjuder in dig idag igen.
Ja, det är himla tjat.
Ja, det är så himla trevligt.
Ja.
Jag bjuder in dig för att vi har pratat om att det finns ett återkommande påstående som ofta dyker upp bland dina klienter och vänner.
Ja, det är ju många. Alltså jag är 55 plus och många har ju gått igenom separationer och skilsmässor de sista åren. Då är det så här, varför känns det som att männen går vidare mycket fortare än vad kvinnorna gör in i nya relationer? Att det är, även om det inte är otrohet eller att man har träffat en ny, utan bara gemensamt beslut gå skilda vägar så att säga. Att man har inte ett bra liv tillsammans längre, så kändes det viktigt att ta den frågeställningen här i radio för att fler ska kunna få en insikt i vad det är som faktiskt kan hända och vad som gör att det blir så. Och då var det så här, många upplever, mest kvinnor då som jag har haft kontakt med, att männen snabbare går in i en ny relation än vad kvinnorna gör. Ofta väldigt snabbt. Och om det finns någon förklaring till detta.
Mm. Spännande, väldigt stor fråga. Som har väldigt många bottnar. Det finns liksom inget enkelt svar på varför. Men jag ska försöka att reda ut lite begrepp. Och jag tänker att jag ska bara upprepa frågeställningen. Varför är det så att det oftast är männen som hittar en ny partner efter skilsmässa. Även om skilsmässan är ett gemensamt beslut.
Precis.
Så det ska vi prata om idag. Och jag tänker så här spontant att det ligger någon slags värdering i frågan, att det skulle vara något slags rätt eller fel. Det är vad jag hör.
Mm, ja.
Det kanske inte alls stämmer, men jag hör att det finns en värdering i att varför träffar män fortare ny än kvinnan? Och det finns inget rätt och fel i det. Alla är vi individer och vi agerar på olika sätt. Men det jag tror är viktigt att ta upp, det är att skilsmässa är en sorg.
Mm.
Och det är nog många som inte tänker på att det är en sorgeprocess att skilja sig. För även om man är överens och vill skilja sig, så är det fortfarande samma fenomen. Det är samma känslor, för att det är en förlust.
Mm.
Och det har vi pratat om förut. Om sorg och förluster.
Precis. Att det är inom citationstecken ett misslyckande att vi inte kunde hålla ihop. Liksom.
Ja. Mm. Och att sen är det också så här, om man varit ihop väldigt många år, så är det ju fortfarande en sorg att gå skilda vägar. Och sen att hitta sin nya plats i det. Du kanske har en väldigt stark identitet tillsammans med din partner, ihop med vänner, ja, i relation till sina barn. Ja, hela livet.
Mm.
Och föräldrar, om det finns det också. Så det blir ju också en identitetsförlust på många plan. Och det hanterar vi ju väldigt olika.
Mm.
Och det är inte manligt eller kvinnligt, utan det är ju en mänsklig reaktion.
Så att jag hör det väldigt ofta kan bero på att jag bara hör den kvinnliga sidan.
Ja, eftersom det är ju, frågan är ju varför männen.
Mm. Ja, men jag tänker så här, att männen träffar liksom snabbare än tjejerna. Om man skulle fråga männen så kanske de inte tycker det är konstigt. Det är så jag menar mer. Att de kanske har ett större behov snabbare att ingå en tvåsamhet. Och inte behöver reflektera så mycket som kvinnor kanske behöver i vad som har hänt och varför. Utan de ersätter det ena med det andra.
Mm. Ja, det är ju också en del av svaret. Såklart att vi hanterar det olika.
Mm.
Men just det här som du och jag pratade om förra gången vi träffades, så handlar det ju om varför man tar så drastiska beslut när någon dör.
Mm.
Och det är ju väldigt jämförbart med skilsmässa. Att där tar man också kanske drastiska beslut. Och jag tänker att det finns kvinnor också som träffar någon ny fort. För att man tar drastiska beslut för man inte vill vara ensam till exempel. Som jag sa förra gången att varför man tar drastiska beslut när ens föräldrar går bort. Är ju att man översköljs ju av massor med känslor. Som man kanske inte är beredd på. Och det är ju samma sak med en skilsmässa. Du kanske överöses av dina känslor. Och då bara för att du står inte ut med det så måste du ersätta det med någonting. I männens fall kanske blir det att man ersätter med en ny partner. Och för kvinnor kanske blir det att man börjar gå på kurser till exempel. Man försöker fylla det här tomrummet. Så det är också en del i att skilja sig. Att du går skilda vägar och så sitter du plötsligt själv. Kanske inte har gjort på jättemånga år. Och då uppstår ju det här tomrummet som vi också har pratat om.
Men är det könsskillnad? Det är väl det som jag känner att frågan lite var ställd. Att hanterar kvinnor och män saker genetiskt olika? Eller är det bara på individnivå som det händer?
Jag tror inte det finns något generellt svar. Eller jag tror inte det finns något svar på den frågan. Men jag tror att det finns förklaringar. Den enklaste förklaringen som jag kan komma på är att män är inte lika tränade och vana på att prata om känslor som kvinnor. Kvinnor har ofta liksom kanske någon väninna som man ventilerar med. Medan män går ofta och håller sina känslor inom sig. De är inte tränade och vana på att prata. Om man nu ska generalisera.
Men kan det betyda då att kvinnor reflekterar mer och därför inte behöver gå vidare in i något nytt snabbare än vad många män gör? För många män kanske inte är vana att analysera och fundera utan bara vill fylla tomrummet med det som är normalt för dem. En partner som alltid finns där typ.
Ja, ja, jag skulle nog tro det. Och sen tror jag också att det handlar om vilken ålder du befinner dig i. Alltså som yngre män idag kanske är mer tränade på att prata känslor.
Och då kanske de troligare inte hoppar på en ny relation lika snabbt. Utan
nej.
Men jag kan bara känna att om det skulle hända mig nu, så skulle jag nog tänka att om min då partner helt plötsligt då jättesnabbt träffar en ny, att det skulle kännas som det vi hade inte var värt så mycket för den personen som för mig. För att den andra gick vidare så fort. Att det inte liksom fick bli någon sorg i det hela för den personen, utan den bara drog vidare i 180 till nästa och inte hade den här processen att sörja som du pratar om. Och att det kan kännas som en ytterligare förlust i att det inte betyder lika mycket för den som för mig. Att det blir något skevt där. Och det känns som, nu är ju det en generalisering, men det känns väldigt mycket vanligare att faktiskt mina manliga bekanta och klienters män snabbare träffar nya personer än vad kvinnan gör. Och det behöver ju inte vara en generalisering. Det kan ju faktiskt verkligen vara så också. Och då kan jag förstå sorgen mer. Att var det inte värt mer inom citationstecken. Än att det bara kan ersättas med något annat så fort. Det känns som att man önskar att båda parterna kunde sörja förlusten lika mycket. Eller vad ska man säga.
Och vem är domare i det då?
Ja, men det är väl ingen. Det är väl den som känner att den andra inte följer ens eget som blir domare. Men det är inte sant. Men det är så det känns. Ofta säger man ju att man får känna det man känner. Det är inte fel att känna det man känner. Men man måste också då, som du hjälper till här nu, att förstå den andra sidan. Och det är där jag tycker att vi behöver prata mer. Att den andra sidan är inte fel. Utan att den är bara på ett annat sätt. Det hoppas jag du kan reda ut lite.
Men då om man då backar till innan man bestämmer sig för att gå isär, att då är det ju viktigt att kanske prata om sådana här förväntningar. Att varför vi skiljer oss måste man ju vara ganska överens om då. Mm. Det här är ju svåra frågor säkert att prata om. Men om vi säger, utgår ifrån att det här är en skilsmässa som inte är i affekt. Mm. Så är det väl bra kanske att prata igenom varför skiljer vi oss. Och vad har lett fram till att den här relationen har tagit slut?
Mm.
Och vad man har uttryckt mer av eftersom man väljer att gå skilda världar. Det måste ju oftast vara så här att men nu har vi kommit till vägs ände med vårat relation. Nu släpper vi varandra fria och går åt varsitt håll. Så är det ju så att båda två kanske längtar efter någonting mer då.
Mm.
Och att man pratar om det i den processen.
Mm.
För då slipper man sen sitta och tänka, jaha, var det inte mer värt? För jag tänker att den där frågan kommer utifrån någon slags osäkerhet i att man litade liksom inte på den kärleken man hade.
Mm.
För det finns ju en anledning till varför man går isär. Och den kan ju se olika ut. Den ena kan ju vara att ja, men du bekräftar mig inte tillräckligt mycket. Eller jag känner att vi har inte roligt längre tillsammans. Eller vi har vuxit ifrån varandra. Men det behöver ju inte betyda att båda tycker lika.
Absolut.
Mm. Jag tror att det är där liksom skon klämmer på något sätt. Varför man hamnar känner i att jaha, var det inte mer värt än att han träffar en ny efter en månad.
Mm. Men då är rådet att prata om de här sakerna innan man går isär, så man vet liksom var man står, så att det inte blir de här felaktiga frågeställningarna och tankarna.
Ja, om man nu är i process och håller på att skilja sig, då tycker jag att det är ett tips är faktiskt att varför går vi isär? Vad är det vi vill ha istället? För oftast är det ju så här, ja, men jag vill inte vara i den här relationen, för jag vill ha det här.
Mm.
Men det kanske man inte uttalar till varandra.
Nej. Men många separerar ju eller skiljer sig när barnen börjar bli lite större. Och det här livspusslet. Bara få livet att gå runt och gå ihop och alla bitar på plats. Och sen helt plötsligt finns det tid för att känna vem man är och vad man behöver av den andra. Att man blir mer öppen till att känna sina känslor för den andra personen och det man har. När det inte bara behöver gå allting på rutin och lappa ihop liksom schemer och träningar och liv och jobb och allting. När man börjar få den här tiden så saknar man saker som man kanske hade förut eller som man har fått behov av nu. Och då är det inte säkert den andra är på samma plan alls och känner likadant. Så att man måste ju kanske redan långt innan man väljer att separera lära sig att säga vad man vill ha.
Ja.
För där tror jag många är liksom dåliga.
Mm.
Utan man tycker bara att den andra ska ju veta vad man vill ha. Det här borde det vara. Och man går i gamla ljusspår men man har ändå fått ett annat behov. Och hur ska den andra veta det helt plötsligt om man inte säger något?
Jätteviktigt det du säger. För att det är ju grunden i en relation egentligen. Att när livspusslet eller livet förändras och ser annorlunda ut. Och man förändras ju själv hela tiden. Vi blir ju äldre och vi får ju andra utkikspunkter.
Mm.
Då är det ju egentligen ännu viktigare att prata med varandra.
Jag tänkte, någon gång så sa man så här att en relation finns i en... Ja, efter 7 år så börjar det bli lite så här, någon form av kris. 7-årskris.
Mm.
Och sen hörde jag i ett annat sammanhang att man byter ut hela kroppens celler på 7 år. Då tänker jag så här, det är en helt annan person som står där då efter 7 år. Kan det vara att man behöver få liksom jobba under tiden? Alltså alla unga som hör det här, tänk på att ha ett snack varje år. Liksom, vad har jag förväntningar på dig och så, istället för att vänta tills det är för sent.
Verkligen. Och det är ju väldigt intressant att se, för att det är ju en förändring som du säger i både mentalt och fysiskt.
Mm.
Och då blir det ju ännu viktigare ju längre man har varit tillsammans och hela tiden uppdatera vad tycker jag, vad känner jag, vad vill jag.
Mm. Jo, för att vi är i ständig förändring själva, men vi förändrar ingenting egentligen fast helt plötsligt bara pang. Mm. Så är det enough is enough. Och då är man helt oförberedd.
Mm.
Och har svårt att reparera saker som man skulle ha gjort många år tillbaka. Kan man inte helt plötsligt, ja, kravlistan var jättestor helt plötsligt. Mm. Fast den andra har inte,
hängt
ens, varit, nej, inte nej. Ens varit medveten om att det fanns.
Nej.
Åt ena eller andra hållet. Mm. Så, ja.
Ja, det är jätte, jag tycker det är jättebra att du tar upp det. För att det är ju grunden i relation för att slippa skilja sig.
Mm. Och det måste ju ändå vara
prata om grundmedel. Vad vill jag.
Ja.
Mm. Och inte hitta fel hos sin partner. Partnern har blivit så tråkig eller den gör aldrig si, den gör aldrig så. Men den kan ju inte veta om du inte säger.
Nej.
Då är det i alla relationer.
Ja. Mm. Men nu pratar vi ju fortfarande liksom när folk är i en relation. Mm. Men frågan.
Men det är ju där någonstans det startar. För även om du skiljer dig så kommer ju inte den här personen att gå upp i rök. Utan du kommer ju fortfarande ha en relation. Även om ni inte bor ihop så kommer det alltid finnas en energi mellan två personer. Även om man går isär.
Mm.
Och har man då den känslan som du beskrev nyss där att jaha, var inte vår relation mer värd än att han träffar en ny så fort. Då är man ju inte riktigt klar med sig själv, tänker jag heller.
Nej.
Då har man inte förstått att även om vi går isär så kommer vi liksom, vi kommer bli självständiga individer men vi kommer fortfarande ha någon form av band.
Men den här skuldkänslan som man kanske har, att vad är mitt fel i det här att vi gick isär? Eller vad kunde jag gjort annorlunda? Skiljer den sig från män och kvinnor eller också individ?
Det tror jag, alltså det är ju på individnivå hur bra vi är på att använda våran försvarsmekanism förträngning.
Mm.
För den är vi ju bra på att använda och den är ju tur att vi har. Annars skulle vi ju gå och tänka på jättejobbiga saker hela tiden.
Mm.
Så hur väl du kan förtränga vad du känner är väl svaret på den frågan.
Mm.
Och vi kvinnor är ju väldigt, ibland väldigt bra på att förtränga. Men jag tror att vi är sämre på det än män. Män är mera, okej, nu har det här hänt. Nu går jag vidare.
Mm.
Och det är ju en försvarsmekanism vi använder som heter förträngning.
Mm.
Medan vi kvinnor kan fastna i ältande och varför si och varför så.
Mm.
Istället för bara släppa taget.
Ja.
Jag tror att det här du säger att den ena blir besviken när den andra träffar en ny väldigt fort. Och så börjar man värdera att det betyder att vi inte hade en så bra relation.
Mm.
Man kan ju också vända på det och tänka att vad roligt för honom att han har träffat en ny.
Mm. Eller henne. Mm.
Ja, men nu var det ju män då. Ja, att män träffar. Så istället för att sätta sig och vara besviken så kan man ju tänka att vad skönt.
Mm.
Det är ju lite så här som vi har pratat om att en del vill ju inte vara i relation och att det inte är en partner som är lösningen på mitt liv. Alla vill inte vara i tvåsamhet utan man har hittat sin egen relation med sig själv.
Mm.
Och det är ju bara att gratulera de personerna som gör det.
Ja, och det inte är dåligt heller liksom.
Utan nej, absolut inte. Utan vi lever ju i en värld vi gör på olika sätt.
Mm.
Men det finns ju olika vägar att tänka att antingen så blir jag bitter och besviken att min partner träffar en ny kvinna så fort. Eller också så tänker man att ja, men vad roligt för honom att han har gått vidare.
Det låter fint.
Ja, och jag tror att vi behöver vara lite mer ödmjuka mot varandra i hur vi väljer att inte vara så dömande. Alla hanterar ju kriser på olika sätt.
Mm.
Men det är lätt att vi hamnar i det där. Men om man sitter med sådana tankar och funderingar så försök att liksom hjälpa dig själv lite genom att vara lite snällare och tänka att jaha, men ja, vad roligt att alltså unna den andra att hitta en ny väg att gå.
Ja.
Och det är ju inte likhetstecken med att det ni hade var dåligt. Ja. Eller att du är dålig.
Ja, det är nog jättenyttigt tankesätt. Att glädjas för den andra men inte tappa liksom vikten av det ni hade eller det man hade. Att det är fortfarande lika mycket värt som det var.
Ja, och inte skuldbelägga den andra för att den går vidare. Mm. Och sen att vi måste ju också lita på att alla människor gör sina egna val. Och så länge man inte är dum mot någon annan och skadar någon, så är ju inte det fel.
Nej. Nej, det är nog lätt att gå in i det här, vad gjorde jag för fel? Fast det kanske inte är en som gör något fel, utan det är två tillsammans som inte varit bra till slut.
Ja, så. Sen kan man ju såklart känna det här, att gud vad tråkigt att han träffar en ny så tidigt, och jaha, det kanske inte var mer värt. Det är ju inte konstigt att man ställer sig sådana frågor, men inte fastna i det, utan ja, efter en stund så kan man ju ändå liksom se det positiva i det då.
Mm.
Och att resa sig upp och själv ta lite actionsteg på, vad vill jag?
Mm.
Kanske skriva ner, som jag alltid rekommenderar att man ska skriva. Vad vill jag nu?
Mm. Ja, denna små listorna, de är bra.
Ja, de är bra.
Mm.
Mm. Och du har ju varit skild länge.
Ja.
Och hittat relationen till dig själv.
Mm. Jag skilde mig från mina barns pappa för 23 år sedan.
Mm.
Och sen gifte jag om mig med en sån här stor passion som bara slog undan fötterna på mig, men visade sig vara en katastrof. Men det var fortfarande den mest lyckliga tiden liksom, i livet. Men också den som var sämst för långvarig lycka. Men den valde jag att avsluta efter 2 år. Och det var ett väldigt bra beslut. Men det är också kul då där att kunna tänka tillbaka. Och mina barns pappa, han träffade en ny kvinna kanske 8 månader efter vi skilde oss. Och de är fortfarande gifta och liksom har det bra. Så att,
ja. Och hamnade du i det där då att erat var inte värt mer om han träffade en ny?
Nej, för i vårt fall så var det ett gemensamt beslut. Men jag tror att det var jag som liksom, det här är inte bra för oss. Så jag var redan färdig. Det var inget chockartat att vi skulle separera. Utan det var mer att vi har utvecklats totalt olika. Eller jag tyckte att jag hade utvecklats så att han inte hade gjort det. Men det var det kanske inte var hela sanningen. Men nu efteråt har jag lärt mig så himla mycket av att analysera vad det var som gjorde att vårt äktenskap inte heller. Jag gick totalt in i det här mamma-grejen och förvänta mig att han skulle göra likadant. Men
föräldrarrollen.
Ja, precis. Medan han hade kvar sitt liv precis som det var innan. Och sen var han pappa också när han hade tid. Och jag sa aldrig något om det då.
Och vad var konflikten i det?
Nej, det var ingen konflikt egentligen. Utan en dag bara märkte jag att jag bara var sur och arg och grinig hela tiden. Och hade förväntningar som jag tyckte skulle uppfyllas utan att jag verbalt sa dem. Utan jag tyckte bara han skulle fatta allt jag saknade av honom.
Mm. Och det var att han skulle vara med pappa?
Ja, och kanske sätta oss först och förstå att det tog lite tid att orka ha 4 barn. Liksom, och så. Mm. Men jag sa aldrig något.
Nej.
Utan jag bara tyckte. Och nu efteråt har jag ju fattat att han kan ju inte ha vetat det, för att jag sa ju aldrig något.
Nej.
Så att jag tar på mig alltså inte skuld, men jag har lärt mig att det fanns en anledning till att det blev som det blev. Och att man kanske inte får förlora sig själv som människa och flickvän eller maka gentemot sin partner när man får familj och barn, utan att man måste skapa tid för tvåsamheten också i det hela, för annars blir det kaos.
Mm.
Och det tycker jag unga personer idag verkar nästan lite åt andra hållet. Att de ska fortfarande vara sig själv till 100% och förälder.
Mm. Mm.
Så att det blir lite, det har nästan gått åt andra hållet. Men det är bara en personlig reflektion att den här egen tiden, att man ska ha så mycket egen tid. Men jag ville inget annat än att vara med mina barn när jag fick barn. Jag vill inte avsätta 2 timmar i veckan för att gå på gym och 2 timmar för att spela paddel eller vara med mina kompisar schemalagt för att jag skulle få vara jag. Men med facit i hand så skulle jag väl kanske lagt mer tid på att vara med min partner, bara vi, och kanske tagit barnvakt eller bara suttit och pratat om viktiga saker, men det gjorde vi aldrig.
Uttryckte din man det att han ville att du skulle vara Sickan?
Nej, aldrig.
Nej.
Han hade följt upp med saker utanför liksom hemmet som han hade haft när han var ung. Han var ju fortfarande relativt ung, men han hade inte samma behov av att vara familj som jag hade. Utan han hade mer andra saker utanför som var viktigare.
Mm.
Och det var ju det som till slut gjorde att jag inte tyckte det var kul längre. Och han tyckte inte heller det var kul, men det var ju skönt att jag tog upp tråden så att vi kunde liksom gå isär.
Om vi kan ta dig som exempel då, för det här är ju väldigt, väldigt talande för svaret på frågan.
Mm.
För att din man då, han levde med en mamma till 4 barn. Och hans kvinna var också någon slags mamma för honom i bemärkelsen att du var väldigt omhändertagande.
Mm.
Tänker jag då. Alltså i mammarollen så är man ju omhändertagande. Man fixar och grejer för alla andra. Och jag tänker att det var det han också kom hem till då när han kom hem till sin familj.
Mm.
Och sen säger du att nu vill jag skilja mig, jag vill inte det här. Och då att han skulle gå ut och träffa en ny kvinna väldigt fort.
Mm.
Det är ju inte så konstigt då. För att då har man valt att leva i en relation där man har blivit väldigt omhändertagen.
Mm.
Och det är klart att man vill fortsätta med det. Så då kanske man hittar en ny kvinna som fortsätter att ta hand om mig. Nu vet jag inte om det blev så för honom i det fallet. Men jag tycker att det är ett exempel och utifrån frågan varför män träffar nya kvinnor så fort. Vi kvinnor hamnar ju lätt i den här fällan att vi ska vara liksom familjens projektledare. Vi ska vara mamma, vi ska vara omhändertagande, vi ska fixa, planera, packa gympapåsar och ja, allt det här. Och planera mat och så. Sen kanske man hjälps åt och såklart. Men, så det finns ju ett omhändertagande som ligger i botten på många relationer.
Mm.
Och där många män kliver in i det omhändertagandet. Därför att också vi kvinnor, vi tycker om att ta hand om.
Precis, tills det går överstyr.
Tills det går. Och sen så, nu tänker jag den nya generationen kanske har blivit lite mer självständiga. Men vi är ju också en produkt av våra föräldrar.
Mm.
Och min mamma var ju hemmafru till exempel på den tiden på 50-talet. Så det ligger på något sätt i mans- och kvinnorollen. Det är ett väldigt bra exempel tycker jag, där du tar upp.
Mm.
Sen finns det ju andra relationer också måste vi ju säga. Absolut. I det här. Där det är kanske mannen som är den som tar hand om.
Mm.
Och kvinnan bara kommer hem och kör sitt race. Och mannen gör allting.
Mm.
De relationerna finns ju såklart också.
Ja, men det spelar ingen roll vem som är man och kvinna. Det är så det kan vara.
Fenomenet att det är ofta en i familjen som är den omhändertagande. Och när det sen man går isär. Då är det ju det man letar efter. Att det är någon annan som ska ta hand om mig. Mm. Och det är inte ta hand om mig utifrån att jag är helt ohjälplig. Men det är den här bekvämligheten, den här sköna känslan av att komma hem till någon som finns där, som har fixat något. Och då så plötsligt blir man ensam. Och då har en del det behovet kvar. Och då går man ut och söker det. Medan andra kanske tycker att, åh gud vad skönt, nu ska jag aldrig mer leva med någon. Nu ska jag vara själv resten av livet. Nu får jag precis som jag vill.
Mm.
Och så fyller man upp sitt behov av det.
Ja.
Frågor på det? Nej, vad skojar jag?
Frågor på det. Nej, men det var ju kul att jag fick bli ett bra exempel.
Nej, men det ringade in så väldigt väl. Ja. För att jag tror att det är många som kan känna igen sig i det här.
Mm. Nej, men det är ju oftast en som är liksom den här som allting snurrar kring. Och den andra är liksom en del av det som snurrar. Och inte är den kompassens liksom mitt, utan den bara hänger med.
Mm.
Och det kan ju vara något som man trivs med. Men sen när man helt plötsligt inte är där längre. Så kanske man söker efter någon mer jämbördig partner. Som mina barns pappa. Han träffade liksom ingen annan omhändertagare. Utan han var ju den som liksom. Vad ska man säga. Han fick en helt annan fru än vad jag hade varit. Och då vet ju inte jag om han sökte det för att han inte ville bli omhändertagen egentligen, men inte hade gjort något åt det. Utan nu var det liksom mer jämställt var skåpet skulle stå, så att säga.
Det är ju också en aspekt till.
Ja.
Det kan ju också vara en anledning till att man söker en ny partner fort. Det behöver ju inte bara vara omhändertagandet, behovet av det. Utan kan ju också vara behovet av kontrasten till det jag kommer ifrån. Mm. För att jag är så kvävd av den här personen som bara tror att jag behöver allt det här. Så nu vill jag träffa någon som låter är mer mig. Som jag.
Ja. Ja, precis.
Det blir lite mer balans.
Mm.
Och det kan ju också vara en anledning till att man snabbt vill ha någon ny.
Mm.
För man vill ha en kontrast.
Precis.
Så det finns ju jättemånga olika fenomen till varför man väljer nytt.
Mm.
Men i grund och botten så är det ju så att vi människor har ju behov. vilket vi sällan pratar om.
Mm.
Men behov av att äta, det vet vi ju. Mm. Sova. Men vi har ju känslomässiga behov. Och det ser ju så otroligt olika ut för alla människor.
Jag sitter och skrattar för jag kom på en väldigt rolig sak. Någon gång långt innan vi separerade, jag och barnens pappa, så sa jag, för varje gång jag frågade något så sa han, det spelar ingen roll, välj vad du tycker. Och så fick, alltså jag fick ta alla beslut om allting, från gardiner till semesterresor till allt. Och så sa jag, men kan inte du någon gång bara visa vad skåpet ska stå? Alltså bara, jag är så trött på att liksom vara den som bestämde allting och tog alla beslut. Och så några veckor senare så gjorde han det. Han visade vad skåpet skulle stå. Och så sa jag så här, nej, det där tycker jag är helt... Nej, så gör vi inte. Och då började han gapskratta och så här, du ber mig visa vad det jävla skåpet ska stå. Men när jag gör det så är det bara fel i alla fall. Hur fan ska du ha det?
Ah.
Och det var så där, gud vad jag tänkte på det så många gånger. Liksom, att,
vad gjorde han då? Kommer du ihåg?
Nej, det var så länge sedan. Men det är just bara det här, så här, när jag visar vad det jävla skåpet ska stå. Mm. Då är inte det heller bra. Så hur ska du ha det? Jag fick verkligen så här, Det var roligt.
Verkligen, och i det här fallet och exemplet så kan man ju förstå att han sökte någonting annat.
Ja, verkligen.
Mm.
Ett bra beslut.
Så det börjar ju innan man skiljer sig egentligen, hur det blir sen. Och det vet man ju aldrig. Vi vet ju ingenting om framtiden, vi vet ju ingenting om hur människor beter sig. Och just sorg, skilsmässor och pengar, det brukar ju vara såna här områden som många kan bli ganska personlighetsförändrade faktiskt.
Ja. Jag tycker jag tar med mig det du sa, att man ska unna den andra att bli lycklig i det den har nu.
Ja.
För jag tror att det är det som är, att man själv kan få liksom lite ro i att hitta sig själv och gå vidare där man själv vill hamna. Istället för att bara låsa sig vid att den andra har fått någonting som man själv inte redan har. Eller någonting. Alltså att vara missundsam. För det blir en viss missundsamhet. Även om det är en sorg, så är det den här missundsamheten. Att man kanske mår bättre själv. Alltså man ska skapa förutsättningar för att själv må bra. Och då är förlåtelse eller välsignelse eller
acceptans.
Ja, gud, det tog vi samma upp. Ett väldigt bra sätt att komma dit.
Och jag tror faktiskt att det gäller i alla områden i livet. Att det inte vara så dömande och värdera allting det andra gör.
Mm.
För när vi gör det så lägger vi ofta över makten på andra. Du flyttar ju liksom din energi från dig själv till att fokusera på någon annan som gör någonting.
Mm.
Men det hjälper ju inte dig. Du mår ju oftast bara sämre av det. Så att försöka skifta mindset och tänka att men vad roligt för hans skull.
Mm.
Och nu ska jag gå min väg. Och även om det tar jättelång tid så tar jag ett steg i taget.
Mm. Nej, men det känns som en bra liksom, slutkläm på alltså frågeställningen.
Ja.
Ja.
Vad bra.
Bra.
Tack för att du kom, Sickan.
Tack för att jag fick komma.
Och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Karin von Walden.
Och Sickan Ackerfeldt satt bredvid.
Hej då!